Jesus, att du ska kunna tala in i djupet av vårt innersta. Att nå våra hjärtan på allvar. Att du ska kunna lägga någonting av dig själv i oss den här dagen. Som får växa till din ära. Och vi kommer till dig, Fader. Vi kommer till dig, Jesus. Och vi tackar dig, helige Ande. Att det är du som är vår lärare. Att du hämtar från Fadern det vi behöver. Och du är här för att förhärliga Jesus Kristus. Och skickliggöra oss mer. För att uppenbara hans liv i den här sista stunden som vi har. Tack för att du är här, helige Ande. Tack för att du ger ljus till ordet. Tack, älskade helige Ande. Vår hjälpare. Vi vill ge mer av våra liv. Vi vill ge hela vårt liv. Total överlåtelse, Jesus. Vi är ditt folk. Vi är din kropp. Din församling i Sverige. Att vi ska kunna ge ditt namn nära. Att vara dina vittnen på ett äkta och riktigt sätt. På ditt sätt, Jesus. Tack, Jesus. Du kommer så snart, Jesus. Uppryckande ligger så nära. Hjälp oss att vara utan fläck och skrynka. Hjälp oss att hålla oss vakna. Och rena oss så som du är ren. Så att vi kan förenas när du kommer. Helige Ande, att du får fånga våra hjärtan helt åt Jesus. Att vi helt blir hans. Gör ett verk den här dagen. Fånga våra hjärtan helt och hållet. Så att vi helt blir hans. Jag tackar dig. Jesus kommer väldigt snart. Uppryckandet är nära. Och man har ju börjat tvivla på uppryckandet. Många tror ju inte att det är så. Men det står ju tydligt i Bibeln att Jesus ska rycka upp oss på skyarna. Honom till mötes. Och förra helgen, så 2 månader i rad, så kom Guds ande över mig bara. Väldigt, väldigt starkt. Och vid ett av tillfällena så började den helige Ande vittna om avslutningen för oss. Och han tog det i tur och ordning ända fram till upprättandet av Guds rike på jorden. Och att församlingens tidsålder är snart över. Och Israels 70-årsveckor går in. Men när antalet hedningar är uppfyllt så är församlingens tidsålder över. Och då hämtar han sin brud. Då är vårt verk färdigt. Och jag tror inte att vi förstår hur nära det är. Jag tror inte vi kan ta in det. Men den helige Ande betonade det för mig gång på gång, på gång, på gång. Så jag kände så här att det är så svårt att förstå att vi är så nära ett uppryckande. Men vi får en andetjutelse så att vi kan skörda. Och jag tror att andetjutelsen har börjat. Så dropparna har börjat komma, men vi kommer få skyfall. Och sen första predikan som jag höll, jag var helt bortomnad av skräck. När Gud kallade mig, jag hade ingen tanke på allt det han hade. Men han fick mig i alla fall till en kyrka genom mirakel. Och där skulle jag predika och jag var helt skräckslagen. När jag hörde mig själv säga att i den sista tiden kommer ett reningsbad för mitt folk. Och jag ska gå som en luskam med min ande över hela denna jord. Och då tänker jag, nu kommer luskammen. Inte en lut kommer att komma undan. Över allt kött kommer den helige Ande. Och överbevisa om synd. Och vi ska vara skördarbetare. Och den här gången är det så allvarligt. Det är så allvarligt. Det är inte lek. Och vi måste förstå att vi är inte på jorden för att bli lyckliga. Utan vi är i ett krig. Där människor ska räddas för evigheten. Och där Jesu namn ska bli förhärligat. Så att mycket av undervisningen har varit ett lyckoevangelium. Det stämmer inte om man har inriktat sig på hur man ska be för att få precis det jag vill ha. Alltså det är inte vad vi vill ha, utan det är vad Gud vill ha. Alltså vi måste vända på det. Att vi kommer, vi ska ha, vi ska ge. Så att Gud får ett folk. Och när jag flyttade hit ner så trodde jag att jag skulle flytta in i skogen och umgås med Gud. Det var vad jag trodde. Och då sa Gud bara så här, det är nu det börjar. Och då tänkte jag, vad har åren varit till? Och då sa han, en förberedelse för det som kommer. Och då sa jag, Gud, vad vill du? Och vad vill du verka genom mig? Och då sa han, jag vill åt mig rena ett egendomsfolk. Så det är folket han söker. Han har alltid sökt ett folk. Och nu söker han oss för den sista stunden på jorden. För att ge ära åt honom. Och då kan vi inte leva våra egna liv. Utan det måste vara total överlåtelse. Jag tänker på när jag var liten så, jag skulle tippa att jag var 3-4 år, så fick jag en syn. Och det var uppryckandet. Och jag såg människor som steg. Och jag såg jorden. Jag såg att det var sprickor på jorden. Och jag såg att den liksom raglade. Och jag hörde ett brus bakom mig att nu övergår makten och riket till Gud och väldigt till hans modet. Och det var bara ett dån. Och så steg människor och så var det över. Och jag kände på något sätt, för att jag var så liten, att det här ska jag inte berätta för någon. Jag berättade aldrig det för min mamma och pappa, har aldrig gjort. När jag var i 5-årsåldern så jag hade väldigt krulligt hår. Och jag tyckte inte om att ha så krulligt hår, så jag skulle få gå till hårfrisörskan och klippa bort krullorna. Och för henne var enda gången jag pös ut någonting. Så då sa hon så här, tänk, sa hon, en dag så blir du vuxen och gifter dig och får barn. Ja, sa jag, så blir det. Men jag längtar så efter honom som ska hämta mig. Och då när jag blev tonåring och gick förbi den här frisersalongen, så sprang hon ibland, hon hade tillfälle att öppna dörren och så sa hon, är du inte hämta den? Och jag har burit det här i hela livet och nu är jag 70. Och nu känner jag att jag kan säga det. Så jag vet att det är ett uppryckande. Och jag vet att det är snart. Men jag vet att innan dess så ska människor bärgas och vinnas. Och då måste vi vara helt överlåtna. Och förstå att det kan kosta oss ett huvud. Det kan bli fängelse, det kan bli förföljelse. Alltså det är inte mys i kyrkan, utan det är ett krig. Och jag måste veta att det kan kosta mitt liv. Det kan bli jättesvårt, det kan bli jättebesvärligt. Jag måste veta det. Älskar jag Jesus tillbaka med det han har älskat mig? Så att jag gensvarar till honom på riktigt. Alltså det kan bara vara för kärleken till honom. Det kan inte finnas någon annan anledning. Och när Gud fick ut mig då jag skulle börja undervisa, så hade jag varit några år på ett ställe och de började erbjuda mig saker. Och då när jag kom till Västergötland till en arbetarbod vi hade där, jag låg där och bad, då sa Gud så här, att jag har kallat dig, vem ska du följa? Ska du följa människors erbjudanden och människor, eller ska du följa mig? Och då sa jag det, jag har inget val egentligen, jag har valt dig och jag vill följa dig. Och då sa han, nu är du erbjuden mycket. Om du följer mig så ska jag erbjuda dig jordgolv med loppor och löss. Och Gud tog upp det med mig häromdagen. Han sa, jag var tvungen att sätta gränsen där. Att du inte får någon vinning för att du följer mig i det jordiska. Ingen vinning på något sätt, utan du ger och mister och offrar allt för mig. Och det kan hända att det blir jordgolv med loppor och löss, men det har inte hittills. Men jag valde jordgolv med loppor och löss. Och det väljer jag fortfarande. Och häromdagen så sa Gud till mig så här, bara att, vet du vad tiden innebär för dig? Nej, så det vet jag egentligen inte vad tiden är till för den finns ju inte i evigheten. Och sa han, för dig innebär den att du ska hinna bli min sons avbild. Och då tänker jag så här, hinna bli hans sons avbild. Det är vad Gud har tänkt för dig och mig. Och därför är vi här. Och för något, jag vet inte om det är något år sedan, så sa Gud bara så här, var mitt vittne. Och det som Gud har lagt på mitt hjärta för oss den här stunden, det är att vara Jesu vittnen. För det går bara på ett sätt. Och det går bara genom den heliga ande. Så inte genom någon människas styrka eller kraft. Inga mänskliga försök. Utan genom anden. Det står i Apostlagärningarna 1:8 att när anden kommer över er så får ni kraft att bli mina vittnen. Så utan den heliga andes kraft kan vi inte vara hans vittnen. Så det måste bli hans liv som vittnar. Han vittnar om sig själv. Alltså han behöver inte oss, men han behöver sitt liv i oss. Han använder inte oss. Han använder sig själv i oss. Det finns ingenting av oss som han kan använda. Utan därför måste vi mista vårt eget liv. Och motta hans liv. Och ge våra liv hela tiden till honom. Och det är 10 år sedan jag hörde Gud säga, gå mot en total förening med mitt liv. Gå mot en total förening med Kristuslivet. Och nyligen en morgon så hörde jag honom säga så här, för att vi ska klara sista tiden, varje morgon när du vaknar, förena dig med din själ. Smält samman med mig, med mitt ord, med din själ och vänta mig. Lev väntande på mig så fastnar du inte i någonting. Utan om det som ligger närmast det är att jag väntar honom nu. Vi vet inte. Han kan hämta var och en av oss. Vi vet inte. Vi har inte en kvart framåt. Vi har nuet och jag har evigheten. Så det är nuet jag har och nu är Jesus. Nu kan han förhärligas i mig. Och jag tror att den största äran vi ger Gud, det är i vår inre värld, inte i vår yttre. Så att inte när vi botar sjuka, driver ut onda andar, utan det är vår överlåtelse och tillbedjan i vårt hjärta. Den kontinuerliga tillvändheten, öppenheten, mottagandet, det är där vi ger honom största ära. Det fördolda livet som ingen ser. Vi har varit så vana att titta på det yttre. Och upphöjt människor efter det yttre. Men det är över. Den tid vi går in i nu så har vi en. En som vi upphöjer. När vi ser att någon älskar Jesus. Så kommer vi att älska varandra. Så. Ja, det kommer inte finnas ord vad vi kommer att älska varandra. Och vi kommer inte ha en tanke på upphöjande av människor. Utan det finns bara en. Och honom ser vi varandra. Men då denna överlåtelse som är nödvändig. Och det är en process som pågår hela tiden. Och jag har aldrig upplevt den här processen så intensivt som nu. Det är egentligen det enda som händer och som pågår. Och det som själen hinner inte med någonting annat. Själen är upptagen av honom. Och helgelsen, för jag tänker så här, helgelsen det är ju att smälta samman, det är ju att bli ett med honom. Och det ansvar du och jag har, det är ju vår själ. För att anden är ju redan förenad, men vår själ den sticker ju hit och dit. Och det är där vi gör val, hur mycket väljer jag Jesus, hur prioriterar jag honom, hur mycket överlåter jag mig. Allting sker i mitt själsliv. Och själen måste jag fostra till att smälta ihop med ordet. Min själ måste böja sig under ordet, motta ordet, bli ett med ordet. Rena era själar i lydnad för sanningen. Med fruktan och bävan. Arbeta på frälsningen. Frälsningen är gratis, men jag arbetar med min själ för att själen ska komma i linje med Kristus. Förenad med Kristus. Och på alla de områden där själen lever självliv får jag omvända mig. I Romarbrevet 6:11. Som hon och ni håller före. Att ni är döda från synden och lever för Gud. I Kristus Jesus. Att leva för Gud i Kristus Jesus. Leva för Gud. Det är det nya livet är till för Gud, inte för någonting annat. Så tänk så att det nya liv, den nya skapelsen som är i mig. Det livet är inte till för mig. Det är inte till för någon människa. Det det är till för Gud. Och det måste min själ ställa in sig på. Jag är inte min egen. Jag kan inte gensvara på människors behov och önskningar. Utan det här livet är inte mitt. Det är Guds. Jag måste få andens ledning vad han vill göra med sitt liv. För det är till för honom. Och det här ställer ju ofta till problem för en själv och för andra människor. För det blir många mer nej. Så jag kan få sms och människor vill jag ska be eller ta kontakt eller så här. Och så säger jag, Jesus, vill du det här? Nej. Och då vågar inte jag. Utan då vågar jag inte säga ja. Och då tänker jag så här, om människor får prata med mig, vad är det för nytta? Det kanske killar en liten stund, men vad hjälper det? Om det inte är Kristus. Och är det inte Kristus nu, då är all den här stunden verkligen som du sa, förgäves. Så att, att vi vårdar och vaktar oss så att vi inte ger hans liv till någonting som han inte vill ha det. Så i Romarbrevet 11:36. Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Så av honom är vi. Och genom honom lever vi. Till honom, alltså för hans skull. Och när det blir på allvar så blir livet väldigt annorlunda. För då sätter vi min tid, inte min tid. Det blir ingen lagiskhet i det. Det blir ingen kramp i det. Utan det blir ett livsflöde från honom. Där han leder mitt liv. Till sin ära. Jag var ute en dag. Och så gick det en man där. Och då sa Gud bara så här. Jag söker honom. Sa Gud. Ja. Och så gick det några dagar, så kom jag med hunden och då kom samma man. Och då tänkte jag, oj, nu kommer han som är sökt. Gud, hur frimodig vill du vara genom mig? Så jag gick fram och sa till mig, jag ska säga en hemlighet. Och jag gav honom evangelium, hur jag själv blev frälst. Alltså jag ska säga en hemlighet till. Och så berättade jag en hemlighet till som jag heller absolut inte brukar berätta. Och med andlig erfarenhet. Och han tittade, han tänkte sig så här. Jag ser att du är vettig. Många pratar ju så konstigt och är ovettiga. Jag ser att du är riktig. Ja. Alltså Jesus är vettig. Människor känner att Jesus inte är konstig. Vad han än säger. Och så gick han. Och då tänkte jag så här. Åh. Så Jesus. Att få vara hans. Och det här har inte hänt mig på många, många år. Så jag tror, eller jag i alla fall upplever att jag har levt i torka under många år. Under 80-talet så var det tecken och under. Jag såg en blind, fick på ena ögon, han var blind på ett ögon, fick sin syn. Jag såg mirakler, kryckorna for och allt var jättelätt och jag var jätteköttslig. Men det var lika mycket under i alla fall. Plötsligt så försvann allt. Och det var jättetort. Och för min skull var det ju lyckligtvis att det blev så. Alltså Gud måste ju få fram en karaktär. Det hjälper ju inte med tecknen och under. Han måste ju ha ett folk som representerar honom. Men då kunde det hända att jag kunde möta människor och prata. Men sen har det inte varit så. Att vara din Jesus. Av dig är jag. Genom dig lever jag. För dig. Han säger så här. Följ mig. Så ska jag göra er till människofiskare. Att vinna människor är att frukta Gud. Så att ge upp sitt liv och vara som man är och låta Jesus ta över. Det var en gymnasieklass elever som ville intervjua mig för några månader sedan. Och de intervjuade mig en och en halv timme. Och då sa jag så här, men känner ni inte någon som har en relation med Gud? Nej. Vi har aldrig hört att man kan ha en relation med Gud. Och då tänkte jag, ungdomar i Stockholm. Och då sa de så här att, men om du har en relation med Gud, hur känner du dig då? Hur mår du då? Hur stark känner du dig då? Och då sa jag så här, jag känner mig som ett litet, litet, litet barn som ropar på hjälp. Vilket enormt ansvar jag har. Alltså, De går omkring och vet inte. Och det bara pumpas in New Age och yoga och österländskt och allt möjligt. Och inga vittnen alltså som uppenbara Kristus. Kyrkan har ju tappat. Det är ju så. Säger man att jag är kristen så tänker människor ofta på vilken skala vi tog kring hon. Så att det går inte med ord utan det måste vara han som demonstrerar sig själv. Så att skuggan måste räcka. Det måste vara den påverkan. Och det går bara om vi erkänner att vi är av honom och till för honom. Och våra liv är inte längre våra. Så vi tillhör honom. Och det måste bli på riktigt. Jag tänker också så här, när jag tänker tillbaka på mitt liv så tänker jag vad väldigt långsamt helgelsen har gått. Det är tragiskt. Det är precis som man är så förblind och man fattar inte. Och så var det nyligen en dag så kände jag att jag var irriterad. Och då sa jag så här, Jesus, det vågar inte längre jag. Jag vågar inte längre. Jag har dött. Du är mitt liv. Det är du som ska bli ärad och fadern ska bli ärad genom dig i mitt liv. Jag vågar inte. Det var tvärstopp av Guds fruktan. Så då tänkte jag, men att det har tagit så lång tid, fader. Jag har varit så egensinnig, så stark. Det har tagit så lång tid. Och jag vet en period när det var jättejobbigt. Så kanske en 15 år sedan, då sa Gud till mig så här att jag är tvungen att stöta dig med jämna mellanrum. För du reser dig i din egen kraft. Och han stötte mig och det var jättejobbigt. Och det gjorde jätteont och det var jättesvårt. Men Gud har, kan säga då, stött mig. Men de sista 8 åren har han stött mig mycket hårdare. Mycket, mycket hårdare. Och jag är så tacksam. Jag är så tacksam för utav de stötarna så har själsskorpan, sårskorpan på själslivet, kan jag väl säga, smält. För i de här stötarna, fast det är besvärligt, så har jag känt hans kärlek. Jag har känt att det här gör du. Du fostrar mig för att du älskar mig, annars kunde du låtit mig vara. Men det är för att du älskar mig och har en bild av mig, den jag är i dig, så stöter du mig. Så fostrar du mig. Och din fostran är faktiskt den allvarligaste, djupaste, hårdaste jag har varit med om. Den heliga andes skola är den svåraste. Men jag är så tacksam att det leder till förkrosselse och till mjukhet och till överlåtelse. Att han kommer ut genom mig och han kommer in genom mig. För förut har det varit som en sårskorpa, något som hela tiden en slöja som jag har känt varit i vägen och som jag inte har rått på själv. Men att han stöter, och igår så sa han en sak, och han sa, mitt folk kommer så ofta till kyrkan för att få. Men jag längtar efter att mitt folk ska komma för att ge. Att komma och ställa sig i förbönskön och säga så här, här är jag, ger mig själv till dig. Jag vill leva som en Guds rikets representant. I ditt rike är du konung. Därför blir du min herre och jag måste underordna mig dig totalt och dina regler i ditt rike. Och då står det så här, då ska allt andra tillfalla oss. Automatiskt. Så om vi kommer dit att förstå att ge oss till honom, att välja att leva efter hans rike, så kommer han att ta hand om oss. Han är vår själs herde och vårdare. Han är vår läkare. Vi är ett blodsförbund med honom. Vi är medborgare i himlen. Vi är sända till jorden på grund av människors frälsning. För att människor ska bli räddade. Vi är här av en enda anledning. Men vi har ju trott så många gånger att jag är som kristen ska mitt liv bli ett dans på rosor. Det blir Paulus liv. Stening och förföljelse. Det var ingen dans på rosor. Hur många sköna semester hade Paulus? Fängelse. Så att jag tror att vi behöver få en rätt bild. Och då klarar vi livet lättare. I Sverige är vi inte ett färdat folk. Vi klarar ingenting. Utan vi måste bli omskötta. Och så är vi som kristna också. Vi förstår inte egentligen. Om vi hade bott i Kina så hade vi förstått vad det är att vara kristen. Det kostar mitt liv om en kvart. Så att vi förstår. Jag väljer att vara din för att du ska få göra din vilja. För du ska få rädda människor. För du ska bli känd. För du ska bli ärad. Mitt eget liv har inget värde för sig själv. Blott jag får fullborda mitt lopp och den kallelse jag har. Och att om vi kan få in själen där så blir vi inte besvikna. Men om jag har fått en felaktig bild vad det kristna livet är, så kan jag bli besviken. Varför blir det inte så här underbart en dans på rosor? Då har jag fått en fel bild. Himlen är inom mig. Och där kan det vara jättebra, även om det är jättejobbigt på utsidan. Så, i andra Korinthierbrevet 5:15. Och han har dött för alla. På det att de som lever inte mer må leva för sig själva. Utan leva för honom som har dött och uppstått för dem. Att verkligen mista sitt liv. Att inte söka sitt eget. I Guds rike är det kärleksområden. I Kolosserbrevet 1:16-17. Till i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt såväl som osynligt. Både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andra världen. Allt sammans har blivit skapat genom honom och till honom. Ja, han är till före allt annat och allt sammans äger bestånd i honom. Så allt är skapat för honom. Så att bejaka att leva för Gud i Kristus Jesus. Och då blir det att vi en dag kan säga, som Paulus sa, nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever här i kroppen i köttet, det lever jag i tron på honom. Som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Och då var det som Gud bara visade mig att då, om det är jag som lever i ditt liv, då är allt som händer inte du som äter. Utan jag som äter. Då behöver inte du mäta någonting. Utan möt allt med mig. Miss ditt liv och möt allt som händer dig med mig. Och själen behöver ju tränas. Det är ju en process. Arbeta med fruktan och bävan. Och att rena sin själ i lydnad för sanningen. Men jag har alltid varit väldigt rädd för att gå till tandläkaren och nyligen så bet jag av en tand och då blev den rotfylla, så jag tål inte bedövning, alltså tandläkarbedövning för länge sedan efter en operation, så blev jag allergisk. Men jag sa till en tandläkare att det rotfylla, att bedöva du ändå. Jag har varit allergisk, men jag tänkte Gud låter mig inte vara allergisk. Men han vågade inte. Men han sa att det här är jättejobbigt att rotfylla utan bedövning. Och då tänkte jag så här att ja, Jesus, du får möta den här rotfyllningen. Du får gå till tandläkaren. Och först och främst så här, Jesus, bota den här tanden. Så här. Inget omöjligt för dig. Kan du inte laga den här tanden? Då hörde jag i mitt hjärta, du får det åtgärdat. Jaha, tänkte jag. Jag får det åtgärdat. Då får jag gå till tandläkaren. Men när jag satt där så kände jag, Jesus, du får vara hos tandläkaren. Och han började rotfylla och han sa, det här är jättejobbigt. Så han, varför säger du ingenting? Och han tittade på mig, är du så här tuff? Jag försökte röska på, jag vet inte, tuff allt. En skräckslagen, svag person, livrädd, för smärta och allt. Och frikopplades plötsligt från, hur ska jag kunna förklara? Frikopplades min inre människa förenad med honom. Frikopplades från min jordik och spinnensund. Ja, det var helt märkligt. Och då tänkte jag så här, ja, Jesus, vi kan ju komma under förföljelse. Det kan ju bli svåra saker. Och då tänkte jag så här, du kan frikoppla oss. Vår inre människa, vi är inte vår jordikostym. Den har vi för att vi inte ska fara till himlen. För att den är tyngden som håller oss kvar. Men det är ju inte vi. Det är jord som ska bli jord. Så även om vår yttre människa förgår så följer vi inte modet. Utan vår inre människa förnyas hela tiden. Så jag tror att få en rätt syn på sin jordekostym mer och mer också. Att jag är i den här jordedräkten för att Gud ska kunna bli förhärligad. Men jag är en inre människa, en evig varelse som ska få en ny evig kropp. Men en stund, en liten stund är jag i den här för hans skull. För att han ska ha en kropp. Så Så därför så att varje dag vår andliga tempeltjänst så överlåter vi den här kroppen till honom. Vi kan ta något bibelställe till. Lukas 9. Men jag tänkte på Paulus, vi kanske tittar på det bibelstället sen. Han är ju ett väldigt bra föredöme. Och när de var samlade så kom det en profet till Paulus och sa så här att han hade sett då att Paulus skulle absolut inte ge sig iväg så han skulle bli bunden av bojor. Det var väl till Jerusalem han skulle. Så ge dig inte iväg för att där väntar bojor. Nej, nej. Och då sa han ju så här att vadå? Jag är inte villig att bara bli fångad för hans namn skulle jag vilja att dö. Så att få den inställningen. Att Gud får arbeta sig igenom och vår själ får vara följsam till att ge våra liv i liv och död. Och veta att vi kan inte dö. Paulus sa att vi alla som har Guds ande längtar efter att få avkläda oss den här jordekostymen och komma hem till Herren, vilket vore mycket, mycket bättre. Vilket ska jag då välja? Han visste att han skulle vara kvar för att bära frukt. För deras skull, för andra kristnas skull. Så är vi här, så är det för andras skull, för att han ska vara frukten i vårt liv. Annars vore det ju mycket bättre för oss. Vi har en enorm framtid. En enorm framtid. Först ett rike på jorden som ska vara i 1000 år. Och sedan en evig jord. Vi kan inte fatta vad han har planerat för oss. Lukas 9, 23. Och det var det jag berättade förut. Och för den här mannen då, att när jag föddes så dog jag. Och det berättade min pappa för mig på sin dödsbädd. Han hade aldrig berättat det. Jag har berättat det för många. Jag har inte pratat med det heller, men nu gör jag det också. Men för att när jag skulle berätta för min mamma och pappa det jag kom ihåg när jag var 1 år. Jag kunde inte gå, men jag kunde prata. Så vart mamma var rädd och pappa var arg. Och han sa, vad får man det ifrån? Alltså han blev upprörd. Men på sin dödsbädd så berättade han då att de hade sagt till honom att jag hade dött. Och det var bara så. Det hade pågått i 3 dygn och så dog jag förlossningen. Och han sprang ut och drog in till Kristinas jaktslott i Stockholm. Det var så fullt av sjukhus, många barn som föddes där efter kriget. Så han sprang ut mitt i natten och ställde sig och ropade till Gud. Han var inte kristen, men han ropade till Gud. Och då sa han så här att då kom det en ängel. Han, och jag ställde mig och frågade ängeln, går det att få det här förändrat? Kan det här barnet förändras? Och då sa ängeln så här, stå här och vänta på besked. Och då sa min pappa att hade de kommit utspringande för att jag rusade ut och skulle se att jag tog vägen och de hade hittat mig och jag skulle säga att jag står och väntar på en ängel, så hade de trott att jag hade blivit tokig av sorg. Men han sa att det blev så att ängeln kom tillbaka och det här är det enda övernaturliga jag upplevt i hela mitt liv, sa han på dödsbädden. Och ängeln sa, det blir som du vill, barnet ska få leva. Och då gick han in igen och då hade de upplivat mig och de nödöpte mig där. Och det var bara det att när jag var 1 år kunde börja prata så kom jag ihåg. Och det kan man säga var för mitt liv svårt. För att det jag hade upplevt längtade jag så mycket efter som liten. Så att jag blev ett jättearigt barn. Så mina föräldrar sa att vi orkade bara ha ett sånt. Jag är inga syskon. Men kontrasten mellan det min själ hade mött blev alltså jättesvårt. Det var outhärdligt nästan. Och jag vet att mamma hade främmande och jag kunde inte gå. Och jag vinglade upp och skulle ställa mig vid kaffebordet. Och så fick blicken över bordet där. Då låg det 2 sockerbitar. Och då sa jag så här, Gud flytta på sockerbitarna för jag orkar inte om jag inte ser dig. Jag orkar inte att jag inte ser dig göra saker. Och så ramlade jag ner på golvet och så upp igen. Och så tittade jag där låg sockerbitarna. Och tänkte att jag orkar inte det här att jag inte ser Gud. Det var hela livet. Ändå så, jag var jättejobbig och på kvällarna när jag skulle sova så pratade jag med Gud. Jag kan vara jätteliten och säga till Gud, så jag vet att du inte tycker om det jag gör. Men jag vet att du vet, jag rör inte på mig själv. Så jag hade aldrig dåligt samvete fast jag var ett sånt jobbigt barn. Jag visste att Gud vet, jag rör inte på mig själv. Men så blev jag 14 år och jag kände så här att tala till mig Gud, annars dör jag. Och han gjorde inte det. Jag vet att jag slängde Bibeln i väggen så att han inte talade. Ja, det var jättejobbigt. Samtidigt som jag inte kunde göra saker som alla andra. För att samvetet var för tursat. Så jag kunde inte göra någonting så. Så när jag fyllde 26, då sa jag till Gud så här att du har beskyddat mig på ett övernaturligt sätt hela mitt liv. Nu vill jag leva som alla andra. Kan du släppa mig? Och det small alltså. Och Gud släppte mig. Och fasansfulla fasa. Jag började röka. Jag började göra allt. Alltså synden fick ett övertag. Och efter ett halvår tänkte jag säga jag blir galen. Jag hamnar på psyket. Alltså det här är bara katastrof. Det var för hemskt. Och jag försökte läsa Bibeln i det tillståndet. Och då såg jag bara så här att jag är helt skild från Gud. Jag kan inte göra en enda bra sak alltså. Det var katastrof faktiskt. Men när ett år hade gått, ungefär ja, drygt ett år, så sa jag till Gud så här att det här går inte längre. Utan nu vill jag faktiskt inte leva längre. Nu är det klart. Så i natt hoppar jag i kanan. Det är ett bad som heter det, inte långt ifrån. Så i natt hoppar jag i kanan. Så det var jättebestämt och lugnt bestämt. Och jag vaknade på natten vid 2 och tänkte så här. Ner för trapporna i gillestugan, ut genom dörren, hoppa i kanan. Och sen när jag kommer ner för trapporna så står en person på golvet framför mig. Och då frågar jag bara så här, vem är du? Och då hör jag en röst som säger Jesus. Och då följer jag upp på golvet. Och då tänkte jag så här, jag hinner inte till kananbadet för att nu har jag mött Gud. Alltså jag håller på att dö nu. Och jag behöver få upp och säga det till min man att han håller på att bli enkelman. Jag behöver berätta det, men bena bar mig inte. Så att jag blev liggande där. Och morgonen kom. Och jag bara tänkte så här att har jag schizofreni? Jag jobbade på psyket som sjuksköterska. Så tänkte jag, har jag fått schizofreni? Tänkte jag så här, och sa jag så här, vad är det jag har upplevt? Och då hörde jag en röst som sa, du har fått känna min makt och min härlighet. Och då sa jag, vad ska jag komma ihåg för någonting? Och då hörde jag det här, tro, hopp och kärlek, men störst av allt är kärleken. Och jag reste mig upp och tittade på golvet, jag står på mina fötter. Jag står på mina fötter, jag lever. Vad är det här alltså? Vad är det för någonting? Och så upplevde jag att det ville komma ut konstiga ord i munnen. Och då tänkte jag, det här är allvarligt. Men de här orden vill ut. Och så jag gick in i duschen och satte på duschen. Och så släppte jag och så rusade ut massa ord. Och tänkte, det här nu är så här, det här var. Och då hörde jag Gud säga så här. I Stockholm det finns en kristen bokhandel som heter Proklama. Åk dit så ska jag tala om för dig vad du har varit med om. Och då sa jag till min mamma, jag ska åka till Stockholm. Hon bodde i samma hus. Kan du vara barnvakt? Ja, sa hon. Och jag åkte, kom in på Proklama. Massa hyllor så här, gick runt och tittade. Så kände jag att Gud pekade på en bok. Tog den boken och den hette Den heliga ande och du av Dennis Bennett. Och sen hade jag fått tryck på kinder också. Som jag undrade över. Men i den boken så stod de tungotal. Och så stod de trycket i kinder. Ibland uppenbarade sig den heliga ande i tryck på kinder och läppar. Och då visste jag att jag talade i tungor. Hade aldrig hört talas om något sånt. Och där började en kamp för mig i livet. Som jag aldrig hade haft. Jag hade haft ett barns nåd. Där började en kamp mot synden. Att jag kom igenom det Guds nåd. När jag tittar tillbaka så tänker jag så många försök att synden. Han öppnade så många fängelsedörrar för mig och lockade mig in i. Jag gick in och var frestad. Och Gud ryckte mig ut ur fängelset innan jag fastnade. Så, och när flera år hade gått och sa Gud också bara så att du har fått en uppenbarelse om att bli frälst genom min död. Nu ska jag ge dig en uppenbarelse om att bli frälst genom mitt liv. Och där skedde en förändring. Att hans liv började bli verksamt i mig mot synden, mot ångest, ja mot allt, så kom hans liv och började betjäna mig. Så där vände livet. Det kunde bli himmel på jord. Det går faktiskt att ha himmel på insidan. Det går. Det är en kamp. Det är en kamp, och jag tycker att jordelivet är svårt. Och jag tycker att kampen är svår. Så tycker jag. Innan man får själen att böja sig och välja och förstå vad det är att mista sitt liv. För att ofta när det står så att mist sitt liv, bär ditt kors, försaka allt, så låter ju det väldigt religiöst och tungt. Istället för att förstå att jag får byta mitt jordeliv mot himmels liv. Det är ofattbart, alltså. Ofattbart. Så att överlåta sig, att ge sitt liv, att få leva för honom, det är en extrem gåva. I Lukas 9:23. Och han sa till alla, om någon vill efterfölja mig, så försakar han sig själv och tar sitt kors på sig var dag. Så följer han mig. För den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska bevara det. Och vad hjälper det en människa om att vinna hela världen, men mister sig själv eller går själv förlorad? Så att vi mister våra liv, och det är ett byte som är extremt. Alltså. Han älskar oss. Jag tänker så här, man förstår inte kärlek. Jag tänker, vad är mitt livsproblem? Det är att jag förstår inte kärlek. Jag förstår inte egentligen att vi är så älskade. Att det tar sån tid innan det går upp för oss hur Gud ser på oss. Hur han som pappa ser på sina barn. Med en sån enorm glädje. En sån enorm förtjusning ser han på var och en av oss. Han räknar våra hårstrån så att vi ska förstå lite. Han har en enorm förtjusning över oss. Enorm glädje över sina barn. Jag tror att det är kanske den uppenbarelse vi behöver mest. Att förstå hur älskade vi är. Och att snart är vi hemma. Men han samlar sitt folk. Han samlar sitt folk. Det blir ett nätverk. Vi kommer att känna varandra. När vi möter varandra så känner vi varandra. Och vi har valt bort ha kristendom som religion. Vi har valt honom. Så jag tackar dig, älskade Fader. Att du verkar i våra hjärtan med din heliga ande. Du drar oss till dig. Och vi vill ge oss till dig. Vi är skapade bara för dig. Vi är inte skapade för någonting annat än för dig. Och där finner vi vår plats i dig. Vår själ får bo, hitta hem i dig. Smälta ihop med dig. Smälta ihop med ditt ord. Förenas totalt och förbli förenad i väntan på dig. Förbli förenad med dig, Jesus. I väntan på dig. Tack för att du älskar oss så långt över vad vi kan förstå. Men du vill uppenbara din kärlek för oss mer och mer och mer. Så vi kan bli trygga och förtrösta på dig. Lita på dig helt och hållet. Att vi får komma dit, nå fram dit. Tack, Fader. I Jesu namn. Amen.